Du är tullhuset. Det fanns en plats där Thailand och Malaysia möttes. Där man kunde vara i båda samtidigt. Och så har det som här sa så här. Guds rike har en plats där det möter den här världen. Du är den platsen. Du är tullhuset. Och nu är det ju inte bara jag, tack och lov, som är tullhuset. Du är också tullhuset. Var en som har tagit emot Jesus Kristus, blivit uppfylld av den helige ande, är platsen där Guds rike möter den här verkligheten. Du är tullhuset. Ju mer vi är medvetna om den verkligheten och lever i den, ju större, vad ska man säga, upplevelse kommer folk ha från Thailand, Malaysia. Så du är platsen där allting blir lite bättre. Då kanske du tänker så här, det där har jag inte riktigt upptäckt för mig själv än. Nej, så kan det ju vara. Ibland är man ju genombrott för någon innan man får genombrott själv. Och Bibeln är ju väldigt tydlig med att det finns två riken som ligger i konflikt med varandra. Jesus han säger i Matteus 6:33, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Så finns det ett rike så finns det en kung. Annars finns det inget rike. Anders och jag kan ju liksom inte sätta upp ett tält här ute och säga, ja, det här är vårt rike. Utan det krävs att man är en kung för att det ska vara ett rike. Så Gud är kung, så han har ett rike. Och sen så pratar ju Jesus också om att Satan har ens rike, ett rike. I Matteus 12:26 till exempel säger han så här, om Satan skulle dra ut Satan blir han splittrad och är i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå? Så det finns ett rike av rättfärdighet, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet och så vidare i Guds rike. Och så finns det ett rike av kaos, död, förstörelse och så vidare. Och de här ligger ju i konflikt med varandra. Och när vi tar emot Kristus så blir vi en del av den konflikten, varken vi vill eller inte. De flesta kanske är lite så här, speciellt vi svenskar, vi är ju neutrala. Så här, vi har varit neutrala i en miljard år och sådär. Ja, nej, jag är en av de kristna som är neutral. Nej, det går tyvärr inte. Det kommer på köpet att du liksom kommer i konfrontation. Nu är inte det enda det. Du är en son och en dotter och du är liksom en präst och du är en konung. Och det är liksom så många identiteter i att vara kristen. Men en av dem är att du är platsen för konfrontation. Mörker, ljus, sanning, lugn och så vidare. Och det är ju det här vi pratar om andlig krigföring. Och i Johannes 20:21 så säger Jesus här till lärjungarna och till oss. Frid vare med er, som fadern har sänt mig, sänder jag er. Och då vet inte jag om du har funderat, men då har jag funderat så här. Hur sände fadern Jesus? För här får jag en programförklaring hur jag är sänd. Jag är sänd, du är sänd. Så som fadern sände Kristus, så är du sänd. Så jag tänkte så här, hur var Jesus sänd? Och det är ju ett långt studium, men det finns ju en del verser som liksom bara ger oss en glimt så här. Första Johannes 3:8 står det så här. Guds son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar. Det var ett sätt han var sänd. Så du och jag, gillade eller inte, är sända för att göra slut på det som det här riket gör och håller på med och skapar. Kan man ju tycka att det låter jobbigt. Eller ska man tycka så här, det låter ju fantastiskt roligt. Jag är lite av den här, det där låter bra alltså. Det där blir kul. Och det är ju det här vi kallar för andlig krigföring då. Och då brukar man ju ofta tänka så här, andlig krigföring. Ja, det är väl att man talar mycket tungor. Och så fastar man och ber och så här. Och binder och bryter och löser och har sig så där. Och det är ju en del av andlig krigföring. Men det finns så mycket mer. Bara att du dyker upp med din frid och din glädje är ju andlig krigföring. Sigmund Freud lär ha sagt att stress är inte av djävulen. Stress är djävulen. Nu tror jag inte att Sigmund Freud kanske kände Kristus, men jag har tänkt på det där, att det stämmer ju verkligen. Så när du kommer in i ett stressat sammanhang med din frid, med din närvaro, Kristus som är dig, så bryter det och konfronterar. När folk är oroliga, när folk har frustration och förvirring, och du kommer in med klarhet och frid. Det är någonting, det behöver inte binda så mycket, det behöver inte liksom, det är inte en ljudnivåsfråga så här, tack och lov, för då hade ju inte vi svenskar kunnat göra någonting liksom. Ni förstår vad jag menar. Och då tänker jag så här, en av de absolut mest effektiva sakerna när det gäller att konfrontera och om inte göra mörkret, det är ju vishet. Så det skulle jag vilja prata lite om. Guds vishet. En del av den profetiska gåvan är Guds vishet. Och i första Korintherbrevet 12:7 så säger Paulus så här: hos var och en visar sig anden så att den blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet, den andra får ord av kunskap genom samma ande. Och Bibeln uppmuntrar oss och uppmanar oss att föra krig med vishet. I Ordspråksboken står det: bättre en vis man än en stark man. En vis man eller kvinna kan inta en stad. Och människor är som städer. Och städer är också som städer. Och vi ska inta båda med Guds vishet. Och du och jag, tror det eller ej, vi har ju fått samma sinne som Kristus. Vi har fått Kristi sinnelag. Vad betyder det? Jag vet faktiskt inte ens, ska vara helt ärlig. Jag vet bara att det finns en sida av mig som vill analysera, tänka, se på saker där jag hemskt gärna vill ha kontroll. Där jag hemskt gärna vill veta exakt vad är nästa steg och vad händer om jag gör det här. Och allting ska vara ordnat och tillrättalagt. Och så finns det en sida av mig som jag ibland får kontakt med som är fylld av tro. Det är inte alltid måste veta allting, utan ja, vi tar ett steg i tro och så ser vi vad som händer. Och de här står ju egentligen inte alltid emot varandra, men ibland gör de det. Vi har inte fått världens ande, säger Paulus 1 Korintherbrevet 2:12, utan anden som är av Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Och så går han vidare i vers 16 och säger han: vi har Kristi sinne. Du och jag har Kristi sinne, säger Paulus. Och i Ordspråksboken 3:13 så säger Salomo så här: lycklig är den människa som har funnit vishet, den människa som får förstånd. För vishetens värde är bättre än silvret, och vinsten hon gör är bättre än guld. Hon är dyrbarare än pärlor. Ingen av dina skatter kan jämföras med henne. Och i samma bok i kapitel 11:30 så står det: den rättfärdiges frukt är livets träd, och den som vinner själar är vis. Genom vishet så vinner vi människors hjärtan. Så hur för vi krig med vishet? Då har jag 4 punkter här. Man ska... har jag fått lära mig i bibelskolan, man ska ha 3 punkter i predikan. Så att nu är ni med om någonting helt revolutionerande. Jag har 4 punkter. Så håll fast. Håll fast i det här. Först av allt så måste vi söka efter visheten. Jag vet inte om du spenderar mycket tid och energi och kraft med att söka vishet. Gör du inte det, så uppmuntrar jag dig. Sök visheten. I Ordspråksboken kapitel 4:5 så står det här: vinn vishet, vinn förstånd. Glöm inte vad min mun har sagt och vik inte bort ifrån det. Överge inte visheten, så ska hon bevara dig. Älska henne, så ska hon skydda dig. Vi svenskar, vi tycker ju om trygghet. Vi tycker om att det är skyddat liksom. Så vill du ha ökat skydd i ditt liv, sök mer vishet, för det finns ett löfte här att visheten ska skydda dig. Vishet är det viktigaste, står det här. Vinn vishet, vinn förstånd med allt du äger.
Just det.
Med allt du äger. Man sitter där och så kollar man liksom på månadssparkontot här och så bara okej, nu ska det investeras i vishet här. Och all min fysiska energi ska gå åt att bli visare. All min själskraft ska fokusera på att vinna mer vishet. Jag ska göra allt jag kan för att bli visare som människa. Det är ju väldigt få människor som lever så. Håll henne högt så ska hon upphöja dig. Hon ger dig ära när du omfamnar henne. En skön krans ska hon sätta på ditt huvud. En ärakrona ska hon räcka dig. Så jag uppmuntrar dig. Be om vishet. Be om vishet dagligen. Ta det i din bönerutin. Att säga Gud, öka min vishet. Låt mig få din vishet, Herre. Gör mig vis i dina ögon. Sen om jag inte alltid är vis i människors ögon, men gör mig vis i dina ögon. Studera visheten. Var kan jag hitta visheten? Vilken typ av vishet? Alltså så här, det är ju vist att fråga sig själv, vilken typ av vishet behöver jag? Därför att det finns ju så mycket man kan studera. Om du är så låg, så kanske inte visheten om hur man bygger vägar är det du behöver. Eller att bli visare i hur man drar elektricitet. Så inom din kallelse, din uppgift i livet, där du står, hur kan du växa i vishet så att Gud kan använda dig just där du står? Vilken typ av vishet är bäst för dig och det uppdrag Gud har kallat dig till? Jag menar, Anders leder ju den här församlingen. Tänk om han skulle spendera 4 timmar om dagen, 7 dagar i veckan att studera kärnkraft. Då är liksom, Anders, det är ju fantastiskt, men ska du byta jobb? Nej, nej. Det är för Herren och för församlingen. Ska vi bygga ett kärnkraftverk? Nej, nej, jag är bara intresserad av kärnkraft. Så att det finns ju helt andra saker som är viktigt om man leder en församling att växa i vishet. Och så är det ju för dig också. Så studera visheten. Prata om visheten. Och det står, ropa på visheten så ska hon komma till dig. Ropa på visheten. Jakob 1:5. Jag älskar Jakob 1:5. Det är liksom så här, det är min favorit. Jag vet inte hur ni gör, men jag har liksom bibelord som jag liksom ger tillbaka till Gud så här. Du vet väl att du har sagt. Det är inte jag som har kommit på det här, Herre. Du har sagt, be så ska du få. Sök så ska du finna. Bulta så ska det öppnas. Det var inte jag som kom på det, Herre. Så här är jag och ber. Jag älskar en rad i Psaltaren. Den står så här. Herren är min Gud, han gör allt för mig. Det brukar jag påminna Herren om. Herre, du vet att du har sagt att du gör allt för mig, va? Jag vet att jag måste ge dig allt, men du har sagt att du gör allt för mig. Filipperbrevet 4:6. Kungör ditt hjärtas önskan, så ska du få frid som övergår allt förstånd. Det tror jag är min favoritbibel av alla. Alltså det är ett av de bästa löftena. Nu har jag lämnat visheten, jag ska snart komma tillbaka. Jag bara älskar det bibelordet. Vilket löfte. Berätta allt du vill ha. Och konsekvensen ska bli att du får frid som övergår allt förstånd. Alltså det är så enkelt som man inte tror att det funkar. Så jag har en bönlista så här. Det här vill jag ha, Gud. Och den är inte alltid så kristet helig. Det är, Herre, jag skulle gärna vilja ha en ny iPhone. Jag vet att jag inte behöver den. Men det har kommit en ny nu och kameran verkar vara lite bättre om man filmar på 2 centimeters avstånd som jag typ aldrig gör. Men den hade jag gärna velat ha. Och så hade jag gärna velat ha det här och så skulle jag vilja... Därför att det står, kungör ditt hjärtas önskan. Det står inte, så ska du få allt du ber om. Utan det står, så ska du få frid som övergår allt förstånd. Och är det någonting jag vill ha, så är det frid som övergår förståndet. Yeah. För jag möter saker hela tiden, och det tror jag du också gör, som utmanar förståndet. Som utmanar känslan. Som skapar rädsla och oro när jag egentligen vill ha frid och tro. Ta det bibelordet. Kungör ditt hjärtas önskan, så ska du få frid som övergår allt förstånd. Du måste inte, men du får. Tillbaka till visheten. Jakob 1:5. Om någon av er brister i vishet, så ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan att kritisera. Visst är det skönt? Du kommer till Gud så här. Behöver du inte säga så här, ja Herre, jag vet att jag inte är den skarpaste kniven i lådan. Men nu står jag inför en lite knivig situation här. Skulle du kunna ge mig lite vishet? Och då är inte Gud så här, vad tänker jag på? Jag skapade honom. Kunde inte alla vara som Anders Sund eller Anders Vedstam? Ja. Hur kunde du hamna i den här situationen? Tänkte du inte efter? Insåg du inte att A leder till B, B leder till C och leder... Nu vill du att jag ska liksom lösa. Gud, det är inte så. Han ger villigt utan att kritisera. Vilken underbar Gud. Be om vishet. Gud ger åt alla villigt och utan att kritisera. Och du ska få det. Men du ska be tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg och drivs och piskas av vinden. Jag har övat mig på att skaffa vanor. Livet är ett resultat av dina vanor. Om du funderar på vad kommer hända om 10 år, titta på dina vanor idag. Livet är ett resultat av vanor. Jag kan ju säga så här, jag värderar hälsa. Men min vana är soffan, tv och chips. Det spelar ingen roll hur mycket du värderar hälsa. Därför att din vana leder dig åt ett annat håll. Så din vana blir ditt liv. Och då övervinner vi en vana med en annan vana. Så då måste vi skapa en ny vana. Och då får vi öva oss i vår vilja. Viljan är en stark kraft. När människor vill saker behöver de väldigt lite motivation. När de inte vill något behöver de väldigt mycket motivation. När vi har en svaghet på ett område så krävs det mycket viljekraft för att gå åt ett annat håll. När vi inte har en svaghet så krävs det lite viljekraft. Jag har aldrig rökt en cigarett i hela mitt liv. Jag har aldrig varit beroende av nikotin. Det skulle inte spela någon roll hur mycket folk frestade mig med en cigarett. Så hade det tagit väldigt lite viljekraft att säga nej. Så här, hallå, du får 1000 kronor om du röker upp det här paketet med Marlboro. Nej, tack, jag är bra. Ja, men 2000 då, så säger vi att du är den bästa vi känner. Nej, det är jag. Nej, det krävs ingen viljekraft alls. Sen har jag andra områden där det krävs väldigt mycket viljekraft för att övervinna. Vishet är att känna igen känna sig själv. Men, åter till vanan. En god vana om man vill växa i vishet är att läsa Ordspråksboken. Ordspråksboken har 31 kapitel. Majoriteten av våra månader per året har 31 kapitel. Så du läser dag 1 i månaden, kapitel 1, dag 2 i månaden. Och när du har läst, ja, kanske du ibland får läsa 2 kapitel sista dagen i veckan i månaden. Så återvänder du, så har jag gjort i flera år, plöjer Ordspråksboken. Och så läser jag som att det handlar om mig. När det står ropa på visheten, ja det är jag. Vishet, kom och bli min vän. Kom och vara med mig. Prata om det. Be om det. Då kommer du växa i vishet. En annan vana som jag utvecklat är att jag försöker att varje gång någon frågar mig någonting, innan jag svarar, så försöker jag öva mig på att säga, vad är bra och vist att säga nu? Det tar en sekund. Vad tycker du om det här? Jag reser mycket till USA, så vi får veta, vad tycker du om Trump? Ungefär som att jag hade liksom sådär. Så här, Gud, vad är vist att säga här? Vad är vist att säga här? Och så försöker jag lyssna inåt och så säger jag det som kommer ut. Det jag upplever. Ibland tror jag att det är bara jag. Men många gånger så är det som att Gud bara kommer. Och så lyfter han mitt svar. Och liksom, det är som att han lägger sin energi. För, wow, du är verkligen vis. Ja, jag vet väl inte riktigt det, men Herren är. Kan jag fråga min fru hur vis hon tycker att det är? För det första är sök vishet. Det andra är ställ frågor. En vis människa ställer frågor. Vad vill Herren göra nu? Vad vill Herren göra i mitt liv? Vad är viktigt för mig att söka just nu? Vad är viktigt för mig att prioritera just nu? De människorna jag arbetar med, vad har de för frågor? Så om jag hade haft svaret på deras frågor så hade de öppnat upp sig för Guds rike. Det är ju ganska, alltså så här, om jag får tag på människors frågor och kan hitta svaret. Bara ställa frågor, ställ mycket frågor. Gud är ungefär som Google. Jag vet inte om jag har tänkt på det har ni säkert gjort, det är ju en vanlig tanke. Gud är som Google, ja, hur menar du då? Ju tydligare frågor, ju tydligare svar. Om vi skriver in så här, restauranger i Sverige. Ja, då kommer du få liksom, jag vet inte hur många, det kommer ju vara en jättelång lista. Men om du skriver upp, bästa pizzerian i Älvängen. Ja, ni vet säkert vilken som kommer upp, jag vet inte, jag bor ju inte här. Men det kommer, det kanske är så här, finns ingen. Vet jag. Så ju tydligare frågor, ju tydligare svar. Så börja fråga Gud tydliga frågor. Dels om ditt eget liv, men också om människor som du är kallad till. Om du tycker att det är ett problem med att vi har så mycket gäng. En bra vana är ju att börja be Gud, Herre, vad är vishet när det gäller gängfrågan? Hur löser vi det här? Det finns ju människor som gör det här. Visste ni att det finns ett fantastiskt samarbete i Göteborg mellan Volvo och Polestar och några andra företag där det är kristna människor med och leder det här. Där de jobbar mot att förändra gängsituationen. Och jag pratade med en vän som är med i det här projektet och bland annat i Tynnered så är de flera år före det förväntade resultatet. Så det har förbättrats enormt mycket där. Det kanske inte media skriver så mycket, men jag läser inte Göteborgs-Posten varje dag. Men det är en otroligt positiv förändring. Och nu vill de ta det här projektet, sättet att arbeta på, till flera av andra förorterna där vi har gängkriminalitet här. Och så sa min vän, de här företagen vill också få med kyrkan nu. Därför att de har insett att de här sociala reformationerna räcker inte hela vägen. Det är ju vishet för 17. Ställa rätt frågor. Man behöver inte alltid ha det rätta svaret. Har man den rätta frågan så leder det till det rätta svaret. Så ställ frågor. För det tredje, öva på att känna igen vishetens röst. Öva dig på att känna igen vishetens röst. Vad menar du då? Liksom, är det, hur låter det? Liksom, är det göteborgska eller stockholm? Ska vi prata om det här? Eller? Nej, det är inte på det sättet. Allting i skapelsen har en röst. Saltaren säger att dag förkunnar för natt utan ord Herrens storhet. Deras röst låter sig höras över skapelsen. Allting i skapelsen har en röst. Allting kommer med en energi. Har ni märkt av oros energi? Har ni någon gång känt av det? Har ni sett? Ni är ju kristna, ni oroar ju inte er. I Stockholm där jag bor, där oroar sig folk ibland. Alltså oro bär ju en energi. När man blir orolig för någonting så det påverkar den och det har en röst. Inte så här, hallå, jorden går under, utan det är en röst i mitt innersta. Och den är vi så vana vid så den känner vi igen. Otro har en röst, bekymmer har en röst, rädsla har en röst, glädje har en röst, frid har en röst. Har ni försökt att oroa er när ni är fyllda av frid och glädje? Ja, det är svårt här, alltså. Jag är så glad. Man försöker tänka på något negativt, kanske kan jag oroa mig lite mer. Eller att försöka vara glad när man är orolig. Har ni någon gång haft för lite pengar? Det har jag haft många gånger. Speciellt när jag var ung. Alltså vad svårt det var att känna frid. Man liksom, jag vet inte hur många månader Annika och jag tittar på räkningen. Så här, lönen hade precis kommit in och så tittar man på lönekontot och så tittar man på räkningarna. Och så är räkningarna fler. Större belopp än inkomsten. Och så är det den 25 i månaden. Ja, nu ska vi försöka hitta frid. Så allting har en röst. Öva dig i att känna igen vishetens röst. Ja, hur gör jag då? Man kan väl säga att Jakobs brev är ordspråksboken i Nya testamentet. Boken som fokuserar på vishet. Och Jakob ger oss liksom en liten smak så här av vad visheten låter som och känns som. Jakob 3:17. Då har han talat om den jordiska visheten. Han har talat om den visheten som är kötslig, som är demonisk. Den är fylld av avund, säger han. Av stridigheter. Och säger så här, men visheten från ovan är först och främst ren. Rena tankar och känslor har en röst. Orena tankar och känslor har en annan röst, en annan känsla. Jag vet inte om det är någon som har känt en oren tanke. Eller om jag fick alla. De har varit hos mig ibland. Jag sa, nej, ni är inte mina vänner. Det är trevligt att tänka så här ibland. Alltså, ibland vill man ju tänka orena tankar. Jag vet inte om ni vill det, men ibland så här. Vet jag, haft jobbiga grannar ibland. Då vill man ju liksom bara, Gud, kan du inte bara skicka någonting, meteorit eller någonting. Alltså, någonting som bara tar hand om dem. Jag orkar inte med dem längre. Jag vet att Jogi Cho i Korea, han var i Stockholm, så sa han så här. Åh, jag har fått bekänna synden av mord många gånger. Jag har väldigt många jobbiga medarbetare. Så får man inte säga som pastor, men han sa det i alla fall. Visheten för ovan är först och främst ren. Sen är den fredlig. Den söker fred. Saliga är de som skapar fred. Den är fredlig. Har ni någon gång varit i en situation där ni känner så här, nej, jag vill inte vara fredlig nu. Nu vill jag bråka. Alltså ibland med min fru så här, som jag älskar mer än någonting annat och som är det bästa som har hänt mig. Ibland vill man ju liksom ha rätt. Man vill liksom att, man vill inte bara säga så här, förlåt oss, låt oss inte bråka mer. Utan man vill liksom, vad sa du? Vet du inte vem du pratar med? Det här är inte din gubbe längre, det här är en gudsman. Och Aaron bara, jag är på frugans sida. Den är mild. Och det här ordet mild i grekiskan betyder också tålmodig. Så visheten från ovan, rösten är tålmodig. Har ni tänkt på hur tålmodig Gud är med oss? Alltså han är, det är svårt att förstå hur tålmodig han är. Jag har sagt till Gud så här, måste vi alltid göra saker på ditt sätt? Det tar så vansinnigt lång tid. Jag bad en gång så här för en person jag tycker mycket om så här. När kommer den här människans genombrott, Herre? Och så upplevde Herren så här. Det kommer ta 7 år. Och då säger jag, Herre, det är alldeles för lång tid. Det går jag inte med på. Du får halva tiden. Du får 3,5 år. Och så var det som Herren sa, ja, det är okej. Okay. Och så säger jag så här, vad betyder det för mig? Alltså, vad blir min insats i det här? Jag är ändå nära den här personen. Och så var det som att Gud bara visade så här, det här kommer krävas av dig om det ska ta 3,5 år. Då säger jag, Herre, 14 år. Jag har ju evigheten på oss. Låt det. Kör på din tisdag, det är inga problem. Rösten är tålmodig. Sen är den följsam. Och den grekiska ordet här betyder redo att bli övertygad. Eller villig att ge efter för andra. Den är svår. Jag är villig att ge efter. Det finns människor som är smartare än mig. Det finns människor som vet bättre än mig. Det finns människor som har sett saker jag inte har sett. Och tillsammans så blir jag starkare. Och de blir starkare. Den är full av barmhärtighet. Och det här ordet betyder också villig, vänlighet. Eller en god vilja mot eländiga och drabbade. Den har en god vilja mot eländiga och drabbade. Den är opartisk och den är uppriktig. Det är rösten av vishet. Sista punkten. Nu får ni hålla i er, för nu går vi över från en trepunktsbrikan in i en fyrpunktsbrikan. Ja, så att nu kommer det hända grejer. För det fjärde söker vi aktivt att bygga människor, församlingen, organisationer och vårt samhälle på vishetens grund. Ordsboken 24:3 säger så här. Genom vishet byggs huset. Genom förstånd står det fast. Genom kunskap fylls rummen med allt som är dyrbart och djupt. Det finns en engelsk parafrasöversättning av Bibeln som heter The Passion Translation. Och samma vers är översatt så här. Kloka människor är byggare. De bygger familjer, företag och samhällen. Genom intelligens och insikt blir företag etablerade och består. På grund av deras skickliga ledarskap blir människors hjärtan fyllda av vishetens skatter och glädjen av andlig rikedom. Så låt oss söka visheten för att bygga vår församling, bygga vår, våra familjer, bygga våra egna liv, bygga vårt samhälle på Guds vishet. Får vi fråga Gud, hur ser det ut Gud? Hur ser det ut? Därför att det måste se ut som någonting. Jag känner en man i Australien som heter David Balestri, och David är företagare, men han är också profet. Och han jobbar med att hjälpa andra företagare att komma ut i mer av Guds rike och mer av Guds vishet. Och då berättade David att det var en kvinna, om jag inte minns fel hade hon sitt företag i Brisbane, som hörde av sig till David och sa så här att jag har startat en juvelerarbutik och jag vill bygga det jag gör på Guds rike. Så jag har gjort så här att jag har bara anställt kristna. Och så har jag tränat dem i att höra Guds röst. Och så uppmuntrar jag mina anställda att ge ett ord från Gud en gång per dag till en kund. Och så får de också ge bort ett smycke per dag till en kund. Och hennes företag har bara exploderat. Så hon har fått upp fler butiker, fler butiker, fler butiker. Så har hon avsett till min kompis David, för hon hittar inte mer kristna. Vad ska jag göra nu? Och David bara, Jesus, vad är vist att säga här? Då sa David så här, jag tyckte det var så oerhört smart och vist. Då sa han så här, det finns människor som är emot dig. Och så finns det människor som är med dig. Och sen så finns det en kategori av människor som är för dig. De kanske inte är med dig än i bemärkelsen att de är kristna. Men de är för dig, de är intresserade. Börja be Gud sända människor som är för dig, även om de inte är med dig. Så nu börjar hon anställa människor som inte än är troende. Börja träna dem i det profetiska. Det här är superintressant. Vadå höra Guds röst? Ni, har ni också Guds röst? Ja, vi gör det. Det gör vi varje dag, måndag till fredag, och så ger vi bort saker. Och det här är väldigt intressant. Alltså. Jag vill ju gärna höra Guds röst. Förresten, finns det en Gud? Ja, det är ju hans röst vi tränar oss i. Okej, men då kanske man behöver lära känna honom, eller? För jag känner ju inte honom. Ja, absolut. Om du är intresserad av att inte bara höra hans röst utan att känna honom, så det är absolut. Så börjar ju personalen bli frälsta och sen leder de. Det är viset. Har ni hört talas om Frälsningsarméns getbank? Alltså, jag älskar Frälsningsarmén. För kanske 15 år sedan så i Burkina Faso hade de ju haft en AIDS-epidemi. Det är ju jättefattigt, och då var det ju ett av världens fattigaste länder. Det här kanske är till och med 20 år sedan, någonstans 20-15 år sedan. Och så har de en hel generation av föräldrar som mer eller mindre har dött i AIDS. Så farmödrar och mormödrar sitter med jättestora barnkullar. Det är jättefattigt. Och tolkningen på den tiden åtminstone, jag vet inte hur det är nu, tolkningen på den tiden av Koranen var att kvinnor får inte äga något. Så kan du tänka dig en situation, du lever i ett land som är på svältgränsen. Du har 5, 10, 15 barnbarn att ta hand om, och så får du inte äga någonting. Jag vet inte hur vi ska definiera helvetet, men det där är en ganska nära definition av helvetet. Då är det några frälsningssoldater som söker Gud om vishet, studerar, ber och hittar en klausul i lagen att kvinnor får äga getter. Så de startar en getbank. Så då kan man gå till getbanken och säga, jag ska ha ett lån. Kan man få låna en get? Ja, det är ju vår specialitet, ingen ränta. Liksom. Så får man en get som är befruktad. Och så ger den här geten efter några veckor, månader, killingar. Tar man en killing, går tillbaka till banken, ja då är jag skuldfri. Plötsligt har man kött, man har mjölk, man kan fortsätta reproducera getterna, man får en social status i byn, i samhället, och så sakta men säkert genom Guds vishet så förändrar man ett system. Det här är helt fantastiskt. Jag älskar det här. Det här är liksom, det här är för er och för mig. Det här är det här vi ska hålla på med. lösa problem. Det här är andlig krigföring. När människor lever i helvetet så kommer vi in och vi ska be och vi ska fasta och vi ska binda och lösa och tala i tungor och så här. Men vi ska också bara leva ut Guds vishet. Vad har vi mer? Jo! Jag vet inte om ni kommer ihåg, jag har ett exempel till, sen så ska vi gå in i förbön. Jag vet inte om ni kommer ihåg, det här är för ett par år sedan, kanske 3 år sedan, 2 år sedan, jag minns inte exakt. Men kommer ni ihåg när det på nyheterna berättades att det var så stor kritik mot USA därför att de separerade mexikanska, när mexikanska flyktingar kom så separerade de mammor och pappor och barn. Kommer ni ihåg det? Är det någon som kommer ihåg det? Ja, det är inte bara jag som hittar på. Ja, bra. Och då träffade jag blev inbjuden till ett möte med en av Donald Trumps rådgivare. Så det var ju fantastiskt intressant att få med på det här mötet. Och då berättade han att anledningen som inte kom fram i svensk media så mycket, så vet jag vet i alla fall, anledningen till att de separerade, det var ju inte att de var så här, hur kan vi sätta dit de här migranterna? Ja, men vi separerar deras barn och föräldrar, då lär de inte vilja komma. Utan problematiken var att majoriteten är papperslösa. Och man visste att så många människosmugglare som håller på med trafficking utnyttjar det här. Så många av barnen kom inte med mamma och pappa utan kom traffickade. Men man vet inte vem. Så då separerade man alla tills man kunde utreda, är det här verkligen din mamma och pappa? Eller är du offer för trafficking? Kanske inte det bästa lösningen, men det var anledningen till att man gjorde det här. Och då berättade den här mannen som jag träffade att han blev kallad till ett krismöte därför att det fick ju som liksom global medieuppmärksamhet det här problemet. Och USA fick ju utstå jättemycket kritik för det här. Så han blev kallad till det mötet och sa han, jag åkte till det här mötet och jag kände mig tung, jag kände mig som en disktras. Han sa inte disktras, det var min parafras. Jag kände mig liksom helt, jag hade ingenting att ge. Så jag ropade i bilen till mötet, Gud, vad är lösningen, vad är vishet? Och sen plötsligt framför mig i mitt inre så såg jag DNA. Och jag sa, Herre, jag förstår inte. Så kom det igen, DNA. Så jag frågade, Herre, vad betyder det här? Och så Herren, de måste börja DNA-testa föräldrar och barn. Han bara, just det. Så då kände han en professor på ett universitet som jobbade med biologi. Så han ringde till honom och sa, hej. Hur snabbt, med den bästa DNA-tekniken vi har nu, hur snabbt kan man få fram ett svar? Och då sa han, 72 timmar. Så han åker till det mötet, och du vet, det är ju alla ska liksom brainstorma och det är lite tuppfäktning i rummet, vem är viktigast och så. Så han tar ordet till så här, jag vill bara säga att det ni gör, jag förstår att ni gör det utifrån desperation att vilja göra det rätta, men sättet ni har gjort det hittills har inte varit speciellt vist. Det finns ett visare sätt. Och då blir de jätteprovocerade, de här politikerna. Ja, vadå liksom, sa han. DNA-testa. Och då säger de, ja men det tar ju evigheter. Nej, det går på 72 timmar. Och då så sa han, det blir tyst i rummet och så börjar de tissla och tassla och så skickar de iväg en löpare. Så hade de har ju kontakt med de här gubbarna, de jobbar ju liksom in. Då hade de ringt FBI och frågat, hur snabbt kan vi få en DNA-match? Ja, vi kan göra det på 24 timmar. Och det var där det här problemet upphörde. För nu blir det DNA-tester de alla. Guds vishet. Guds vishet. Det var nästan lite tyst i rummet för jag sa Trump. Gud välsigne Trump och Gud välsigne alla andra. Vi måste be för våra ledare oavsett vilka vi får. Så är det. Jag vill bara säga att jag har några frågor, men det har vi inte tid med nu. Kan du bara komma upp och spela lite så ska vi ska ta en stund av förbön och betjäning. Jag ska börja med att be för er alla om att Gud ska ge er vishetens nådegåva och att den ska börja liksom fungera med en gång. Att redan nu i den nya veckan så ska ni uppleva att ni får vishet ifrån Gud. Att lösa allt ifrån världsekonomiska frågor till hur sorterar vi disken bättre i diskmaskinen och allt däremellan. Kanske vi får börja på små saker och jobba oss uppåt, men låt oss söka Guds vishet, för världen är full av problem. Världen är full av behov. Jesus, jag tackar dig för att du är Guds vishet. Paulus säger att vi förkunnar Jesus Kristus, Guds kraft och vishet. Så vi tackar dig för att du är vår kraft, men du är också vår vishet. Nu ber jag för vännerna här i kyrkan i Eldängen, Herre. Jag ber att du ska utgjuta en ande av vishet och uppenbarelse över den här församlingen. Jag ber här att den här platsen ska bli känd för sina visa beslut. Amen. Jag ber här att den här platsen ska bli känd för att vi har vishet hur vi behandlar människor, hur vi bygger ledarskap, hur vi bygger organisation, hur vi hanterar pengar. Herre, låt det bli som en källa av vishet att folk söker sig. Att företagare kommer inte bara, hur leder ni, lär oss. Att beslutsfattare kommer och säger, vi vet inte riktigt hur vi ska göra. Kan inte ni fråga er Gud vad som är vist att göra? Herre, vi ber om en vishetens ande över församlingen. Jag ber om vishet för var och en i det de står i, Herre. Vi ber om kraft och kärlek. Jag vill signa den här platsen. Jag vill signa människorna som är här. Jag tackar dig Jesus Kristus.